Jag älskar hennes berättarröst så mycket.
Jag tror också att det verkligen är en bok som lämpar sig för att läsa ihop och prata om ihop.
Hon är läst av många av er Lundströms lyssnare och har du inte upptäckt hennes böcker ännu är det här en guldchans. Välkomna allihop in i en varmt önskad bokcirkel, önskad i flera år av er bästa lyssnare. Och gästerna mina finns också med på den heta önskelistan av läsande författare. Åsa Larsson och Kristoffer Karlsson, välkomna.
Tack, tack.
Elizabeth Strout, hon är en amerikansk författare född 1956. Hon har gett ut ett tiotal romaner. Idag läser vi en roman som heter Mitt namn är Lucy Barton, en bok från 2016, den första om Lucy Barton. För liksom många andra av författarens romanpersoner dyker hon sen upp i en rad böcker efter denna. Men vad säger ni, hörni? Författaren Elizabeth Strout, är hon en första bekantskap, kompis, god vän eller mer än så?
Mer än så, svarar jag.
En första bekantskap som fort blev en väldigt god vän.
Ska vi börja med första meningen här i boken? Kristoffer?
En gång, för många år sedan, var jag tvungen att vistas på sjukhus i 9 veckor.
Tack! Alltså, var är vi någonstans nu här?
På ett sjukhus i New York, där Lucy Barton bor, dit hon har flyttat.
Vad har hon för utsikt här från sitt sjukhusfönster?
Hon har en fantastisk utsikt. Hon ser The Chrysler Building som skiner framför henne på nätterna.
Mm. Men varför är hon inlagd?
Ja, men det börjar som en enkel blindtarmsinflammation. Men sen så, efter den så får hon feber och liksom, och man hittar ingen bakterie. Och det, man vet inte vad det är för fel på henne. Men hon, ja, men fortsätter att vara dålig under en lång tid.
Ja, det är maj, det inne blir juni. Hon ser ut genom fönstret ner mot trottoaren. Hon tittar på de här unga jämnåriga kvinnorna där nere på gatan. De är ute på lunchrast i sina vårkläder. Och då tänker hon ju en sak där som jag skulle vilja få med. Har ni lagt märke till den också?
Du tänker på det här med att hon ska vara tacksam över,
ja, men exakt,
sitt,
ja,
sitt trottoarliv.
Just det.
Ja. Jag tänkte att när jag själv kom ut från sjukhuset skulle jag aldrig mer gå på trottoaren utan att känna mig tacksam över att vara en av dem, alltså de här unga kvinnorna då. Och det höll jag i många år. Jag mindes utsikten från sjukhusfönstret och kände glädje över trottoaren jag gick på.
Jag undrar, har ni känt något liknande efter en tuff period?
Senast i vintras kände jag så att gud, bara jag blir frisk. För vissa så här influensor, det var alltså inget allvarligare än det, men det var en influensa. De kan ju pågå så länge så att man börjar tänka. Och det är så här, liksom en dag är man lite bättre, sen nästa dag så är man sämre igen. Och så går det så upp och ner. Och att man till sist känner, bara så här kapitulerar. Jag kommer nog må så här nu. Det här är mitt nya normalläge. Jag får bara så här kalibrera mitt liv efter att så här, alltså en så här hopplöshet infinner sig. Ofta tänker jag nu, infinner den sig strax innan man faktiskt blir frisk. Men då brukar jag tänka så att så här, okej, men bara jag blir frisk, jag ska inte klaga så mycket. Jag ska bara vara till freds. Så det behöver inte ens vara, jag menar, hon är ju allvarligt sjuk en tid här i romanen. Men det räcker för mig att bara vara, du vet, ha en influensa. Så kan jag känna så. Men däremot, det här att känslan håller i sig flera år. Alltså den där tacksamheten för mig. Det, alltså, jag är inte riktigt lika fin som hon, tror jag. För jag kan känna så här, ja men en kvart kanske, att jag känner mig tacksam efteråt. Sen händer det någonting. Alltså så här, jag slår tån i någon så här dörrkarm eller någonting. Så bara, ah! Och sen är man tillbaka på något så här normalläge.
I gnället.
Ja men i klägget, i vardagens så här livsklägg bara.
Ja, jo men livsklägget känner vi till.
Ja.
Så tacksamheten ersätts. Är det inte bra synd att vi fungerar på det viset?
Men jag tänker att det också finns en åldersgrej i det här. Jag börjar ändå känna att man har kommit i den här åldern när folk faktiskt blir sjuka. Alltså det ena och det andra, och människor dör och det är allt sådär. Och då tycker jag att det här pratet mellan vänner uppkommer, om tacksamhet och om att få gå på den där trottoaren, att det uppkommer liksom oftare än när jag var yngre.
Och det var en sak jag tänkte på i relation till mig själv också. Dels att jag faktiskt aldrig har varit så här allvarligt sjuk, vilket jag är jättetacksam för. Men också att jag är yngre än vad Strout är. Mina föräldrar, framförallt min mamma som är lite sjuk, jag är nyfiken på hur hon skulle tänka kring den raden i romanen. Hon kanske skulle, det kanske skulle ringa mycket, mycket, mycket djupare för henne än för mig.
Mm. Men sen tänker jag att Lucy Bartons tacksamhet också sitter i längre, därför att New York ju har ju en sån betydelse för henne, liksom det här tillflyktsorten där hon landar, liksom det är hennes, hon är ju the one that got away i sin familj, och hon kom till New York som en sorts, alltså det är som en famn för henne. Så att, ja, den kärleken är liksom starkare bara också av den anledningen.
Ja, men just det, vi kan ta hennes familj, alltså hennes ursprungsfamilj, inte den hon har skapat själv. Var hon kommer ifrån här egentligen? Var hon har lämnat?
Men vad är det hennes lilla stad heter? Amgers, är det så?
Mm.
Och de är tre syskon som växer upp med sin mamma och pappa då i stor utsatthet, alltså stor fattigdom, fysiskt våld. Pappan är psykiskt sjuk, han har stora problem, men mamman stannar ändå i det här äktenskapet, och så växer de upp. Och hennes bror och syster i den här romanen, så i den här romanen så lever ju alla familjemedlemmar, och alla utom Lucy bor kvar.
Mm, runt det här lilla Amgers. Det kommer lite fläckvis det här i boken. Man får veta lite här och där, eller hur?
Det gör ju det. Romanen är på det sättet skriven, tyckte jag, ganska så här associativt. Det är som det förflutna hoppar fram ibland och visar sitt tryne för henne. Alltså, utsattheten är ju väldigt stark. De bor i ett garage när det blir illa, och man förstår inte riktigt alltid varför det blir illa, men hon hamnar ibland i en jag vet inte vad det svenska översättning.
Pick-up.
Alltså, hon blir inlåst där och får ibland vistas där ganska länge. Pappan är ju också krigsveteran. Han har erfarit andra världskriget som soldat. Det är väl någonting som präglar honom ganska mycket, tänker jag. Han pratar inte om vad han har varit med om. Så det är som en så här stort mörkt hål i familjen.
Ja, hon blir oftast slagen, och då är det oftast mamman som slår henne medan pappan tittar på.
Mm.
Ja. Men jag skulle vilja, om någon av er vill läsa det på sidan 16, tyckte det var så fint med det skymtar fram där hur den här bakgrunden hela tiden, barndomen, finns med. Vill du läsa, Åsa?
Nu har mitt liv förändrats så fullständigt att det händer att jag ser tillbaka på de första åren och upptäcker att jag tänker, så farligt var det inte. Det kanske det inte var, men det händer också, utan förvarning, när jag går på en solig trottoar eller ser en trädtopp böja sig för vinden eller ser novemberhimlen sänka sig över East River, att jag fylls av insikten om ett mörker så djupt att jag ger ifrån mig ett ljud och jag måste fly in i närmaste klädaffär och diskutera formen på nyanlända sweaters med en främling.
Alltså, det är så bra.
Jag älskar det också, fortsättningen på det.
Då tar vi den också.
Förmodligen är det så de flesta av oss tar oss fram i världen. Bara till hälften medvetna, hemsökta av minnen som helt enkelt inte kan vara sanna. Men när jag ser hur självsäkert andra människor går trottoaren fram, som om de var fullständigt befriade från skräck, inser jag att jag inte vet hur andra människor är. Så mycket i livet känns som rena gissningar.
Ja, men tack båda. Här fick man ju ett bra smakprov också på hur hon skriver. Mm. Men hemma då, medan hon ligger på sjukhuset, vi tar lite handling här, har hon en make och två döttrar, de är 5 och 6 år gamla. Och när de hälsar på henne så ropar de, mamma så mager du är. Och döttrarna är smutsiga i ansiktet och i håret. Och mannen kommer väl inte så ofta och hälsar på. Han säger att han avskyr sjukhus och jag vet inte, han verkar ganska upptagen. Men han får henne flyttad till ett enskilt rum, något som inte deras försäkring täcks av, och hon känner varje dag att hon tär på deras besparingar och ekonomi där. Boken utspelar sig i mitten av 1980-talet, så det finns inga mobiltelefoner, skönt nog, utan som patient har man en beige fast telefon bredvid sängen. Och nu, efter 3 veckor här på sjukhuset, placerad i ett eget rum, får Lucy Barton ett besök. Vem är det som kommer?
Hennes mamma kom.
Ja.
Plötsligt så bara sitter hon där. Lucy ligger i sin säng och hon tittar ut genom fönstret. Och när hon vrider på huvudet så sitter mamman där. Hon har flugit och tagit en taxi.
Mm. Vad har de för relationer, mamman och dottern? Har de sett väldigt mycket de här?
Nej, men de har inte, det är inte så att de har ingen kontakt alls. Men de ses ju typ aldrig och... alltså, det är väl så här telefonsamtal vid födelsedagar och den där någonstans.
Och hon kommer att vara där i 5 dagar och det här är en väldigt, väldigt viktig sak för vår huvudperson. Alltså det är en stor grej att mamma kommer.
De pratar ju om människor de brukade känna lite grann. Om så här, vad hände med den och den? Och kommer du ihåg Kathy Nicely? Och mamman säger så här, ja... Oh, henne slutar det inget bra för. Det är ofta så att liksom så här, men kommer du ihåg honom? Kommer du ihåg henne? Och mamma bara, oh, det blev inget bra.
Alltså jag känner igen det så mycket att man samlas runt de här bekantskapernas olyckor.
Ja.
Men det är också deras, vart ska de här två mötas? De kan ju inte prata om det som är deras gemensamma eller deras eget. De måste ju mötas på de ställena, att man pratar om andra människor och deras berättelser.
För att deras egen berättelse gör för ont?
Ja, det är för mycket smärta.
Det är ändå 2 personer som... försöker ändå mötas här nu efter många, många år. Och mamman kanske kommer för att hennes dotter faktiskt är väldigt sjuk. Men de skvallrar om gamla gemensamma bekanta och så står det så där: jag var så lycklig. Åh, vad lycklig jag var över att kunna prata med mamma på det sättet. Alltså det är egentligen väldigt enkla samtal där de har. Och det fyller henne med en så enorm lycka.
Nej, men jag tänker att Lucy Barton är så svältfödd på omsorg. Det märks också i hennes andra relationer i den här boken att hon kan få aldrig så lite och bli svärmiskt förälskad och tacksam. Men när det gäller hennes mamma så tänker jag också att det finns någon del av henne som ser att det som mamman gör är heroiskt när hon kommer hit och gör det här besöket och sitter, hon sover ju knappt, liksom. Hon sitter i sin besöksstol och pratar med henne. Att det är en sån storslagen sak från mammans sida.
Mm. Alltså heroiskt för att det har krävts mycket av henne.
Ja, det tänker jag. Mm.
Och ja, för hon blir erbjuden en tältsäng ganska många gånger. Vill du verkligen bara sitta? Men varför vill hon inte ha den här tältsängen? Vad tänker ni om den?
När hon möter Lucy så möter hon på ett sätt sitt eget förflutna. Och det hon har gjort mot Lucy. Hur hon har varit mot Lucy. Och det är lite grann en tid att möta sina skulder på något sätt.
Mm.
Hon är inte där för sina egna behov. Hon ska bort sig från sina egna behov. Hon är där för sin dotters skull.
Ja.
Så tänker jag lite.
Precis som du säger. Hon är i det här rummet med sin skuld. Och de gör ju också någonstans i mitten på boken faktiskt ett litet miniförsök att prata med varandra. Att liksom verkligen ha den kontakten. Men ingen av dem är ju liksom redo för det. Och då... när hon är där med sin skuld, då kan man inte, alltså hon kan inte lägga sig ner och slappna av eller sova. Hon är ju, jag tror att hela hennes inre människa är så otroligt vaksam och måste hålla sig vaken. Hon sover säkert i små skvättar när alla andra sover. Dessutom så är det ju, hon säger ju en sak då där i mitten av boken någonstans, så säger ju mamman att föräldrar ska beskydda sina barn. Mm. Och det är ju därför, hon är ju där för att alltså hon gör ju någon sorts insats för att beskydda Lucy. Säger jag som läsare, alltså obs att Elizabeth Strout aldrig förklarar. Hon förklarar aldrig, hon bara säger så här, den här gör så och så och den här säger det och det. Och sen får man själv lägga det här pusslet utifrån, alltså man använder sitt eget som någon sorts mall och så här. Och det är ju en sån jättestyrka med hennes skrivande.
Ja, men vi tar den grejen, hur hon skriver, för nu vill jag ändå börja prata om det.
Jag älskar hennes berättarröst så mycket. Den är både så otroligt följsam och lätt. Jag tänker, hon skriver med jättelätt hand. När jag föreställer mig hur hon skriver så pennan bara liksom sveper över sidan väldigt lätt. Och samtidigt så är den otroligt eftertänksam och mångbottnad. Det är som varje mening har tre lager. Men känslan är ju lite så att man, du vet, alltså det är som att man finner sig sitta in till henne på en bar. Och hon bara, hej du, har du tid en stund? Okej, för om du har det, så lyssna här. En gång låg jag på sjukhus. Och då, alltså den tonen är det. Som att det vem som helst som berättar en historia för en. Bara. Den är väldigt så intim och nära och öppen, tycker jag. Samtidigt som den ju är väldigt gåtfull. För den förklarar ju ingenting. Den bara säger vad som händer. Vilket är fantastiskt.
Och det är så intressant att du använder ordet gåtfull, för gåtfull är ett sånt där som jag här och där i boken så jag har skrivit gåtfullt. Och det är också min signal till mig själv att bara säga, men jag kommer läsa om den en gång till, jag kommer läsa om den en gång till, just för de där oförklarade scenerna och det som man inte begriper nu.
Exakt så.
Det går bra med mamman att prata om gemensamma bekanta och så, men sen, och det kanske man kan känna igen, att man då efter det så kan man drabbas av en längtan att komma ännu närmare sin förälder, och det kan man göra även om man är vuxen, eller väldigt vuxen, och då gör man de här, ja, kanske misstagen, jag vet inte om vad det är det, men att man börjar längta efter att de här riktiga frågorna om du är, varför kände du dig så otrygg under min uppväxt, älskar du mig, allt det där,
varför kom du hit, frågar hon ju också. Och det går inget bra,
det går inget bra, alltså den här mammans reaktioner, minns ni hur hon gör,
alltså ja, det är så, först blir hon tyst. Och sen så säger hon, för att din man behövde en barnvakt. Och sen så skriver Strout att det, då blir, eller Lucy Barton minns att det blir tyst i kanske 10 minuter eller kanske en timme. Alltså det är så här, det är verkligen, alltså man skrattar, men det är verkligen, det är så bråddjupt. Och det är verkligen, jag håller med, Lucy Barton, hon försöker ju till exempel krama ur mamman orden jag älskar dig, som man pressar på en gammal vettexduk liksom, utan att de där orden någonsin kommer liksom. Och det är så hjärtskärande liksom, med just hennes de här försöken.
Men kan ni också känna igen det här, att man börjar förvänta sig för mycket kanske, eller mer av ett samtal som har äntligen kommit igång?
Absolut.
Nej, aldrig.
Nej, men jag tänker, om jag tänker på mina samtal med mina föräldrar, de är också födda 1956, samma årgång som Strout. Så alltså, jag tänker ofta på när man, jag vet inte hur du känner Åsa, men när vi som barn pratar med våra föräldrar för att vi vill försöka förstå våra föräldrar som någonting annat än föräldrar. Alltså att ställa vissa frågor är också ett, förhoppningsvis då, om man nu vill höra svaren, få en bild av dem som fullständiga människor någonstans. För det är ju någonting man som barn inte riktigt har, för att föräldern är alltid förälder på något sätt. Och det har jag funderat ganska mycket på. Så här, men vill vi egentligen se våra föräldrar som fullständiga, komplexa, tredimensionella människor? Vill vi det verkligen? Vill vi veta allting om våra föräldrar som finns att veta? Jag tänkte att jag ville det en gång, för det var så mycket som var höljt i dunkel för mig. Men jag vet inte längre. Vad tänker du om det?
Ja, men gud, vilken spännande tanke. Jag tänker att det beror så otroligt mycket på var man befinner sig. Alltså, i romanen så framgår ju att långt, alltså efter den här sjukhusvistelsen och så här, så går Lucy Barton i terapi. Hon skriver ju nästan ingenting om det, men det framgår ju. Och jag tänker att då är man på en annan plats. Att då kanske man liksom kan se det man behöver veta för att förstå sig själv.
Säger hon inte också någonstans, alltså Lucy, skriver hon inte, eller om jag minns fel, ni får hjälpa mig, men säger hon inte någonstans att så här, min mamma sa aldrig att hon älskade mig? Och det låter konstigt när jag säger det nu, men det är okej. Okay. Det var okej. Okay. Mm. Säger hon inte det någonstans? Eller känner ni igen det?
Ja, jag känner igen det här.
Ja. Jag funderar på så här, är det här sant eller är det här ett försvar?
Mm.
För att den smärtan är så djup, så att även trots att romanen är så blottande och rak, så just den grejen kan hon inte komma runt. Det försvaret måste hon ha kvar. Det är okej. Okay. Jag fick aldrig höra av mamma att hon älskade mig. Det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Alltså, förstår ni?
Hon håller på med det.
Ja.
Ja. Hon frågar faktiskt en natt där, så frågar hon ju faktiskt, älskar du mig mamma, säger hon rakt ut. Och då blir det ju just, mamman har ju det här att hon hela tiden, hon blir väldigt, väldigt trött. Dåsar bort till synes. Eller så har hon den där, nej men sluta skruttet, dumma, dumma flicka. Att hon har olika strategier för att slippa. Varför är det så svårt att bara säga ja?
Det är gåtfullt.
Det är gåtfullt.
Ja.
Ja.
Men för att mamman inte kan säga det är ju hjärtskärande. Framförallt om det är sant. Alltså oavsett om hon älskar henne eller om hon inte älskar henne. Alltså man får väl tillåta den möjligheten också, att svaret på frågan skulle kunna vara nej. Jag älskar inte dig.
Men jag tänker igen på det här som att man får lägga pusslet själv. Det här som du tog upp där med att hon säger att hon sa aldrig att hon älskade mig och det är okej, okay, det är okej, okay, det är okej. Okay. Hon säger inte, men jag vet att hon gjorde det.
Nej, exakt.
Vad betyder det när hon säger det är okej? Okay? Hon kanske faktiskt bara säger, man kan överleva det också. För det är ju det Lucy Barton gör. Hon överlever ju den här barndomen. Och överlever den, alltså först överlever hon den och sen så tar hon ju sig på något sätt igenom den i sitt vuxenliv.
Mm,
och ja. Det kanske är det betyder att bara så, det är okej. Okay. Mm. Det hände och det fick hända.
Någon sorts försoning.
Ja, precis.
Ja.
För boken fortsätter då efter Lucy Bartons sjukhusvistelse. Vi hinner vara med om ganska mycket efteråt. Lucy bor ihop med William i West Village på Manhattan. De har en granne som heter Jeremy. Jag kan verkligen se honom framför mig. Han bor där högst upp. Eller hur? Kan ni också se honom framför er? Han är en gammal psykoanalytiker. Och Lucy är väl lite svag för honom, den där grannen som bor högst upp. Han är nästan lika gammal som hennes pappa.
Jag fäster nog vikt vid honom just apropå det han säger till henne. Mm. Om skrivande.
Ja. Jeremy är den som säger åt Lucy att som författare måste du vara hänsynslös.
Jag tänkte faktiskt på det här. Så här, det finns saker jag inte skriver om. Än. Och det inser jag är primärt, tror jag, av två skäl. Dels att jag kanske inte är redo att skriva om dem än. Men också för att skydda människor som fortfarande är i livet.
Margaret Atwood sa i en intervju som jag såg med henne någon gång att vissa berättelser kan man skriva först när somliga människor har dött.
Precis. Så jag tänker att det är sant. I samma ögonblick som vi skriver någonting som bottnar i någonting som har inträffat i oss eller omkring oss eller andra. Det går inte att komma ifrån, tycker jag. Det finns ett mått av hänt. Nu tar jag det här och gör någonting mer annat med det. Samtidigt som det är ett ganska hårt sätt att se på det också. Så jag är medveten om det. Men jag tror att jag tänker så. Vad tänker du Åsa?
Ja, men jag tycker att jag får jättemycket tankar i huvudet bara när jag lyssnar på vad du säger. Jag tänker också på det här med att min historia, jag vet inte hur jag ska förklara det här. Min historia är som en låda. Och den lådan har en av sina väggar fastklistrad mot en annan människas berättelselåda. Och när jag berättar min historia, där jag är huvudpersonen eller liksom där, så som jag såg det, så är det som att jag rycker loss liksom den andra personens liksom, ena väggen från den personens berättelse och gör anspråk på den på något sätt. Men det tycker jag att Elisabeth Strout verkar vilja bota i sitt eget skrivande. Därför att nu är ju det här en första gångs bekantskap för dig, Kristoffer, men alla hennes böcker utspelar sig i samma universum och människor som har en liten plats i en roman kan plötsligt få liksom jättemycket plats i en annan roman och på det sättet så får hon med mycket, mycket större väv. Och jag tror att, alltså, det låter ju inte klokt att man håller på att ta hänsyn till människor som man har hittat på, men det kanske handlar om att ta hänsyn till vad en människas berättelse är, att det är liksom så här, bara, ja, så här ser det ut från mitt håll och så ser det annorlunda ut från olika människors håll som har sin historia och sin berättelse.
Mm. Det är ju så att Lucy Barton, hon håller på och överlever både sin sjukhusvistelse och sin barndom och börjar ju skriva. Det är därför som vi håller på att prata om skrivandet också här. För att det är en bok som handlar ganska mycket om att bli författare, komma på hur man ska skriva, hur man vill skriva, hur man kan skriva. Så att i det här sökandet så går hon in i en klädbutik på Manhattan. Lucy stöter på en närmare 50 år gammal, välklädd, vacker kvinna som säger att jag är bara författare.
Ja, men det här är ju en person som Strout har bestämt för namnge till Sarah Payne. Alltså smärta, fast namnet stavas inte så i romanen. Men jag tror knappast det är en slump att hon heter Sarah Payne, med tanke på romanens tematik i övrigt. Hon är en författare som så småningom Lucy Barton går en skrivarworkshop i. Hon blir en tråd i Lucys liv, knuten till skrivandet och vad skrivandet kan vara och hur skrivandet också bör utföras. Så.
Ja, under den här workshopen hon går i med Payne i Arizona, då visar hon skisser hon har skrivit med en mamma som hälsar på henne på sjukhuset. Alltså det är utkast till den bok som vi sitter och läser. Sarah Payne ger också henne råd om texten och berättar om vad det hon har läst. Och så hon säger, ja men det här är en berättelse om en mamma som älskar sin dotter bristfälligt, för allas vår kärlek är bristfällig. Och så hon har ju en massa saker som hon tänker om skrivandet och hur man vill skriva. Hon funderar mycket på det, Lucy.
Ja, nej, men det tänkte jag på när hon, just det här när hon skriver att hon vill skriva så att de som läser blir tröstade. Nu letar jag som en galning här hon pratar om sin barndomsläsning och sin ungdomsläsning. Att böckerna gav mig något, det är min poäng. De fick mig att känna mig mindre ensam. Och jag tänkte, jag ska skriva och få folk att känna sig mindre ensamma. Och det tycker jag också så här, att hon ger uttryck för den omsorgen om sina läsare. Att hon faktiskt bryr sig om dem och vill att de ska känna sig mindre ensamma. Jag tycker det är modigt av henne.
Jag tänkte på, jag tror att det är en Avicii-låt, va? Som heter Lonely Together.
Japp, ja, det är en av mina favoritlåtar faktiskt.
Exakt. Jag tänkte att, för det är ju det vi är någonstans. Mm. Alltså i grunden så är vi, människan är en ensam varelse. I den absoluta grunden är vi ensamma. Men vi är det tillsammans. Och när vi läser så är det som att vi, om vi läser något riktigt bra, alltså jag tänker så här, vi tre nu, vi har ju mötts i ett litet fragment av världen. My name is Lucy Barton. Vi har ju mötts där och det är liksom när jag går ut härifrån idag, jag kommer känna mig lite mindre ensam.
Ja, ja, jo, jag också.
Ja, och när jag läser känner jag mig också mindre ensam. Jag identifierar mig ganska starkt med många av scenerna här i romanen. Så det är väldigt, väldigt fint ju. Mm. Alltså.
Jag tror också att det verkligen är en bok som lämpar sig för att läsa ihop och prata om ihop. Därför att man får kontakt med varandra och med sig själv, tycker jag, genom den här boken.
Verkligen. Alltså jag ser verkligen den här mamman när hon sitter den här, på sängen och den där stolen. Jag ser den så tydligt framför mig, fast det inte är särskilt mycket beskrivet alls om hon är tjock eller smal eller hur hon ser ut alls. Det är en supertydlig bild alltså. Och också de här abstrakta funderingarna på hur ska man skriva. För att det jag tyckte det var jobbigt att när boken tog slut, att det var så skönt att få vara med henne. Jag tyckte det var jobbigt när det var slut. Det var så här, men nu, just när det var slut kände jag mig lite mer ensam faktiskt.
Men Marie, det är ju liksom så här, Strauts böcker är sådana där som man kommer tillbaka till dem och så kommer man tillbaka till dem och så läser man dem om och om igen. Men det kräver ju att man har lite luft i schemat.
Ja, men alltså känner ni så här, ja, det, jag har en sån här, ja men jag har en sån här större mening med det jag skriver, det som hon har här. Jag vill skriva för att möta min läsare och få den att känna sig mindre ensam. Och känner ni att ni har en sån här dogm?
Nej, men jag har krav på mig själv.
Ja,
räknas det?
Nej, men alltså,
jag hörde en intervju med just Strout där hon sa att när jag kliver upp på morgonen och så läser jag det jag skrev dagen innan och känner efter om det känns sant. Och det tycker jag att jag försöker göra i mitt skrivande. Att jag vill, och jag kan också, man vet om när det är någonting som inte är, alltså som inte är sant. Man har fejkat sig fram på något sätt. Och Kristoffer sitter just nu, kära lyssnare, och nickar så att hans huvud snart lossnar från hans kropp.
Fast innan han får säga så vill jag ändå fråga en jättejobbig fråga. Vad är sant? Vad är det här sant?
Men jag tror att sant är den här, om man tittar på den här romanen så är det ju, så känns allting som människor säger och gör mot varandra känns sant. Det känns sant därför att det är så här bara, ja, det är så här vi gör, det är så här det blir, det är så här den här sortens diskussion rasar lätt iväg åt det här hållet. Hon slår liksom inga dunster i ögonen på sin läsare, och framför allt så tycker jag att hon är så det här respektfull, att hon som författare, hon delar inte ut offerroll, förövareroll. Hon sitter inte som en domare vid isen och liksom så här dömer mål, utan hon bara så här, det här händer, och berättar det. Alltså det är liksom inte, hon är ingen sån här formuleringskonstmästare så att man vill liksom trycka hennes meningar på en t-shirt som man kan göra med vissa författare, men när man läser det så känner man att ja, det här stämmer.
Mm.
Ja.
Jag tänker på någonstans, vad är sant? Alltså, det jag tänker att vi arbetar med, och det som jag nickade åt som en nickedocka, var den här att vi kan, alltså i romanen så möts vi i någon sorts emotionell sanning, alltså en känslomässig sanning, typ att det här, kärlek är kärlek. Den kan se ut på många sätt. Det finns sanningar som jag tror vi behöver romanen för att kunna hjälpas åt att förstå. Och där tycker jag att den här är så himla, himla fin. För en annan dimension tror jag av den här romanen är också den här, om man tittar på trauman, hur de går i arv i generationer, så är det, någon måste bryta det. Någon måste säga stopp. Och just också i relation till skrivandet. Om det bryts ett trauma i den här romanen, är det Lucy Barton som bryter traumat genom att skriva om det? Delvis, för det tror jag är ett sätt. Kanske inte det bästa sättet, men det är ett sätt att hantera det. Eller är det dottern? En nyckel, som jag läser som en nyckelmening eller en nyckelsekvens mot slutet, är skrivandet i relation till livet. För det har jag funderat mycket på genom åren. Författaren är den som skriver om liv istället för att leva liv, ungefär. Och hur kan man både leva liv och skriva liv, och hur fungerar det? Liksom. Men då säger, jag kan läsa det kort, det är väldigt kort bara.
Det är alltså hennes dotter,
ja.
Lucys dotter.
Lucys dotter, Becca, säger: mamma, när man skriver en roman kan man skriva om den. Men när man lever tillsammans med någon i 20 år, då är det som är romanen. Och den romanen kan man aldrig skriva med någon annan igen.
Nej, jag fäster också vid det.
Innebörden i den, jag satt stilla ganska länge och tänkte på det där.
Ja, verkligen.
Jag nickar så att mitt huvud nästan... I cut the edge of the knife and it hurts just a little. And I know, and I know, and I know, and I know that I can't be your friend. It's my head or my heart and I'm caught in the middle.
Ja, alltså jag vill ju plåga lite kanske med en fråga om var den här romanen träffar dig. I hjärtat, i smärtan. Om ni har något citat eller någonting ni kan tänka er och bjuda på här.
Alltså så här, hon minns brist och så minns hon förlust. Men hon minns också hur hon har fått... kärlek eller omtanke i kanske ganska små munsbitar på andra ställen i livet. Så jag tycker att på det sättet så är lite grann Lucy Barton är lite grann som en gathund där hon springer på sin trottoar i New York liksom, och tar vara på och är väldigt tacksam för det hon får. Och det tycker jag är liksom så, det tar jag verkligen med mig.
Ja, men jag skrev, hur skriver hon? Då skrev jag, hon samlar ögonblick av kontakt på något sätt. Alltså det är så här,
ja.
De är så himla få.
Ja.
Och då blir de så viktiga och ändå ljusa. Fast man tycker, men du mötte någon i en affär, det var väl inte så stort. Men jag kan själv vara sån att, speciellt kan känna igen det, att man springer in i en affär för att man mår jättedåligt. För att man kommer att tänka på någonting kanske ur sin barndom eller någonting. Och så måste man dit och pilla på en tröja. Och prata med någon expedit som man aldrig mer kommer att träffa. Konstig form av kontakt. Men hon samlar på sådana ögonblick.
Jag tänkte på det också, att första gången hon träffar Sarah Payne. Tror ni att det har varit precis ett sådant ögonblick då? Där hon, liksom, det förflutna har hoppat upp bakom ryggen på henne och visat händerna. Och så flyr hon in i en klädbutik och så råkar det stå en författare.
Ja, jag tänkte faktiskt.
Jag tänker att det är sånt. Hon är väldigt skör och öppen när hon kliver in.
Ja,
tänker
ja.
Jag. Jag var hittare den här mig? Alltså jag har både läst och lyssnat på den här romanen. Och jag lyssnade på den. Det var så perfekt för att ljudboken... Den var exakt lika lång som en bilresa mellan Halmstad och Stockholm. Så att jag lyssnade på den här... Så mina föräldrar, de är också födda 1956.
Ja, men årsbarn.
Årsbarn. Väl,
ja. Mm.
Så att jag lyssnade på den här efter att ha varit nere i Halmstad och firat min mammas 70-årsdag. Och det var en fin stund, firandet. Men när jag åkte därifrån så tänkte jag, vad är en familj för någonting? Och hur blev vi en familj? Och hur lätt det kan vara att bli en familj, och hur svårt det är att fortsätta vara en. Det är där utmaningen ligger för många, tror jag. Det har varit utmaningen för oss åtminstone. Och hur... ja, men bara hur fint det är att mina föräldrar fortfarande är i livet. Hur det kommer vara när de inte är det en dag. Och så jag, och för oss som författare, för mig i alla fall, så tror jag att skrivandet är ett väldigt bra försvar mot mycket. Det är ett konstruktivt försvar. Det är inget destruerande försvar. Det är ett bra försvar. Just nu så skriver inte jag. Så att då, jag har inte det försvaret. Och då kan någonting annat ganska lätt få kontakt. Och vad det än var så fick det kontakt. Så att blev en väldigt känslomässig bilresa. Det var liksom mörker motorväg hela vägen upp. My name is Lucy Barton i bilen. Och mycket, mycket tankar och mycket känslor. Så den träffade alldeles rätt på något vis. Ah. Om man kan sammanfatta det kort. Ja.
Vilken perfekt fond. I boken är vi faktiskt med ända till slutet med mamman. Vi ska inte säga hur det går, för det får ni läsa till själva. Men vi får vara med faktiskt om ett sista möte. Någonting annat vi behöver säga? Vill du lägga till något, Åsa?
Nej, men jag vill fråga. Mm. Liksom, det här när mamman lämnar sjukhuset.
Ja, det är hemskt.
Vad tänker ni om den scenen? Lucy... Det går ganska fort, så kommer de in, för de har sett, jag tror att de har tagit några prover eller någonting, och säger du måste opereras, och Lucy skriker, du vet, så här, ni får inte, nej men det går inte, jag kommer dö, ser ni inte hur mager jag är eller något sånt där, och då reser sig mamman upp och säger dags för mig att åka hem. Vad tänker ni om den scenen? Jag är verkligen så nyfiken på det.
Hon vill vara där ifall det blir skarpt läge. Lucy kanske, hon kanske kommer dö. När det väl blir skarpt läge, då klarar hon inte av det.
Nej.
Hon kan inte bevittna det här. Hon kan inte se det. Hon kan inte uppleva. Hon kan inte hantera det. Kanske är det då hon inser att hon... Svaret på frågan, älskar du mig? Svaret på frågan är ja. Och det skrämmer henne, det gör henne livrädd, att hon ställs för första gången inför risken att jag kanske kommer förlora någon jag älskar, och det klarar hon inte av, så då bara jag måste gå.
Absolut.
Ingen aning.
Mm. Ja, men absolut, det tror jag, det verkar vara. Alltså plus att dottern då, Lucy, har känt på sig det här i, för de har ju någon sorts nära kontakt fast de är så långt ifrån varandra. Hon har känt på sig det här nu i 2-3 dagar, att nu alldeles snart kommer den här mamman då och säga just de här orden. Så hon har ju som redan börjat oroa sig för det här avskedet som är helt, det finns ju inte uttalat, men det finns ändå, det finns liksom, de vet hur de funkar, eller hur, de här två ihop på något sätt.
Tack, jag ringer er om det är andra saker så här som jag känner att jag bara vill, behöver ventilera.
Ja, mitt i natten.
Ja, tack.
Bara när som, inga konflikter.
Och med det är bokcirkeln slut för den här gången. Vi har läst Mitt namn är Lucy Barton, en roman från 2016 av Elizabeth Strout, översatt av Christopher Leandor. Christopher Karlsson, Åsa Larsson, tack som kom. Till Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.